Jag ska börja med att be. Jag tack du var nådig Gud och frälsare för att vi fortfarande har ditt ord. Och vi ber dig att du i din stora nåd ger oss kärlek till sanningen. Så att du inte måste sända villfarelse. I Jesu namn. Amen. Före jul så tittade vi närmare på första salmen i Psaltaren och vi sa att första och andra salmerna, det som påtal salmerna in i Psaltaren. Här slås de grunda kord an som sen klingar genom hela Psaltaren och genom hela skriften. Och idag ska vi se lite grann på andra salmen i Psaltaren. Tänk oss den högra delen av portalen. Och det är så underligt att den handlar om hedna folken. Hedna folkens frälsning. Och det är ju vi det. Alla som inte tillhör judafolket är ju hedna folk. Tänk att det slås an redan här. Nu läser vi i Jesu namn. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som är insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa det till mig. Du är min son. Jag har idag fött dig. Begär mig så ska jag ge det hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem i järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu visst, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Ja, salmen börjar med varför rasar hedna folken, sätter sig upp mot Gud och hans smorde. Smorde som heter Messias på hebreiska. På grekiska heter det Kristus. Salmen börjar alltså med hedna folkens, jordens kungar, att de reser sig upp mot Herren och hans mode. Och det här, det är som vi alla är av naturen, vi är fiender till Gud. Och vi ser det som bundenhet, slaveri, fångenskap att ha med Gud att göra. Därför säger man, låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Man vill klippa banden till Gud och till kristendomen. Men är det frihet? Är det fångenskap att ha med Gud att göra? Vårt land har ju konsekvent rensat ut kristendomen under de senaste decennierna. Har vårt land blivit bättre, tryggare, säkrare? Är människorna lyckliga? Eller de länder som rent och förbjuder kristendom, är de fria? Märks det att de har blivit av med band och kastat av sig rep? Nej, det är tvärtom. Han tar inte glansen av livet, den herre som kallar på dig, sjunger Tryggve Bjerkrim, och det är sant. Men så ser vi i vers 4 hur Herren reagerar på det här. Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem, av hela folken, förstarna och kungarna som sätts upp mot Herren och hans mord. Är det möjligt? Får detta plats i din bild av Gud? Eller stryker du egentligen det här när du läser det? Ja, det stämmer inte. Jag sa bild av Gud. Jag hoppas du inte håller på med Guds bilder. För det är ingenting vi uppmuntras till i skriften. Tvärtom. Det är förbjudet i andra Mosebok 20 att göra bilder. Och Jesus säger i Johannes 17:3, detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Du och jag ska en dag möta Gud, och då kommer Gud inte fråga, ha och du då, vilken Guds bild har du tillbett? Nej, det är fråga om en sak, är du känd av Gud, och känner du den enda sanna Gud, och den han har sänt? Jesus Kristus. Skulle ha haft gudabilder hittills, så gör som Mose gjorde med guldkalven, smula sönder dem till damm. För det gäller att vilja känna Herren. Och nu står det så här, att han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Vad kan ligga i detta? Där är det säkert ligger väldigt mycket. Att han i himlen ler, det visar väl på att det skrämmer inte honom det minsta, folkens uppror här på jorden. Det rubbar inte honom det minsta. Han högt upphöjd över allt detta. Men att Herren gör narr av dem. Ja, Herren är ju fiende till all synd, all orenhet, för han är helig. Han tål ingen synd. Detta lilla, denna vers, fjärde versen, den visar hur allvarligt det är att stå Gud emot, att göra uppror mot honom. Då får man Gud till fiende. Herren gör narr av dem. För om vi går vidare till ett par ställen i Psaltaren. Först psalm 5, vers 6, så står det: de övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla ogärningsmän. Du hatar alla ogärningsmän. Ogärningsmän, det är vi alla av naturen. Vi kan säga alla syndare. Gud hatar alla syndare. Han kan inte göra på annat vis i sin helighet. För han hatar synden och vi är så ett med synden. Och går vi fram till den elfte psalmen, så står det där: Herren prövar den rättfärdige, det är vers 5. Men den ogudaktige och den som älskar våld, de hatar hans själ. Ogudaktiga, det är väl av naturen. De hatar hans själ. Han som bor i himlen ler, han gör narr av dem. Är det verkligen sant? Ja, men det står ju på flera ställen här. Men det är väl bara gamla testamentet, tänker kanske någon. Nej då, det är nya testamentet också. Men först ska vi se ett ord i Ordsboken 3, vers 32 och framåt. Ty Herren avskyr den som är falsk, men han är förtrogen med de rättrådiga. Herrens förbannelse vilar över den odaktigt hus. Men de rättfärdiges hem välsignar han. Bespottare bespottar han, men de ödmjuka ger han ord. Bespottare bespottar han. Petrus skriver, Herren står emot de högmodiga, de som har böjt sig för frälsningen. Herren svarar alltså med samma mynt, kanske får lov att säga. Bespottare bespottar han. Och nu ska vi gå till Nya testamentet, Romarbrevet 1. I vers 18 står det om att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogodaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och så kommer det här, därför att de inte bryr sig om Gud, inte vill böja sig för honom, påstår att de är visa, men de bytt ut Guds härlighet mot bilder av dödliga människor och så vidare. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. När man inte vill ha med Gud att göra så lämnar Gud så småningom, utlämnar en åt sig själv, sina begär. Och det kommer tre gånger här. Och man kan väl säga att det sammanfattas i vers 28. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sånt som är emot naturen. Och sen kommer det då hur ondskan får fritt spela som en följd av detta. Bespottare bespottar han. Anser vi inte att det är värt att ha kunskap om Gud, så utlämnar han oss. Det är Nya testamentets tydliga vittnesbörd. Och vi ska också se ett ord i andra Thessalonikerbrevet 2. Vers 10 och 11. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta, därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Tar vi inte emot sanningen och kärleken till sanningen så att vi kan bli frälsta, så kan det gå så långt att Gud sänder en kraftig villfarelse. Gud sänder detta så att vi ska tro lögnen. Man kan inte skämta med Gud eller leka med Gud. Allt detta understryker hur viktigt det är att lyssna när helig ande säger idag. Idag, om ni hör Herrens röst, så färd inte era hjärtan. Vänd om till Herren idag. Men ska vi skjuta upp och vänta tills vi tycker det är lämpligt tillfälle, så kommer kanske aldrig detta. Det är inte alls säkert. Det är många som skjutit upp och gått förlorade. Tillfället kom aldrig. För det är oerhört allvarligt att stå den Gud emot. Och om vi vänder tillbaka till psalm 2. Så efter det att han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Så kommer en märklig vers. Han talar till dem i vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Vad är detta? Ja, det kan jag inte förklara. Men jag är övertygad om att det är i alla fall handlar om de som har gått ur tiden i otro. De får med förskräckelse upp sina ögon för att det var sant detta med Gud. Det var sant detta med Jesus Kristus. Gud talar till dem med vrede, i glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Detta är ju Jesus som är hans konung på Sion. Vi kan tänka på Jesus på Golgata. Där blir Jesus insatt som konungarnas konung, världens frälsare. Och att för den som möter Gud utan Kristus på andra sidan tidens gräns, så är det ju bara vrede kvar. Yttersta domen kallas för vredensdomen på flera ställen. Yttersta dagen kallas för vredens dag, vredens dom. Och i Uppenbarelseboken 6 skrev folk och alla samhällsskick. Då nämns särskilt kungarna också som vi har här. De ska be berg och klippa att falla över dem för att slippa se lammets vrede, sonens vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit. Vem kan då bestå? Deras vredes stora dag, den yttersta dagen. Och mått ingen som nu lyssnar till detta, och inte jag heller får uppleva detta, att Herren en dag är vrede för skräcker oss med att det är jag som insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Det är förskräckligt och då kan ingenting ändras. Men sen växlar salmen, byter salmen fokus igen. Och här är det sonen som talar. Kristus som talar. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa det till mig. Du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvdel och hela jorden till egendom. Tänk, är det sant? Här har vi tidigare läst om att Herren gör narr av de som står han emot. Och det verkar alldeles hopplöst för hedna folken och alla som står Gud emot. Men så vill Jesus kunna göra detta Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag är idag fött dig. Och så vill han att sonen ska begära att få hedna folken till arvedel. Dessa som satte sig upp mot Gud väcker hans vrede, väcker hans avsky och hela jorden till egendom. Varför skulle Jesus göra det? Jo, för han skulle köpa alla fria från syndens, dödens och djävulens våld, ifrån Guds vrede, rättfärdiga dom. Tänk, detta har skett. Jesus är en frälsare för hela världen, alla världens folk. Så samma Gud som hatar den ogudaktige, han bespottar bespottaren, han har också berett frälsning åt alla bespottar, åt alla ogudaktiga. Ja, att alla hedna folk och alla judar. För så älskade han världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan äga evigt liv. Tänk, och det blev så mycket större och obegripligare, förunderligare mot denna bakgrund. Herren gör narr av dem. Herren avskyr de falska blodtörstiga. Och så har han ändå sagt detta till sonen. Begär mig så ska jag ge dig hela folken till arvedel. Hela jorden till egendom. och hela jorden, all världens människor är återlösta och renade i en Jesus Kristus. Och det är därför det är så förfärligt att stå emot denna frälsning. Hur ska vi kunna undfly om vi inte tar vara på en så stor frälsning, säger vår evighet. När vi förstår att Guds vrede blir ju ännu större än om vi inte hade haft någon frälsning. Om vi föraktar frälsningen så blir hans vrede ännu större. Som Paulus säger i slutet av, nej, början på Romarbrevet 2 är det väl att du samlar vrede åt dig på vredens dag. Du samlar vrede, du som står Gud emot. Och så är det till ord vers 9. Du ska krossa dem med järnspirar, slå sönder dem som lerkrukor. Odeberg skriver, järnspiran, det är korset. Jesus måste, den helige ande måste få förkrossa oss över vad vi är oss själva. Vi måste få ögonen öppnade för vår ställning utan Jesus. Då blev vi liksom krossade av korset. Att allt detta behövdes och nödvändigt för att vi skulle kunna bli frälsta. Men där i ligger också upprättelsen. I Jesaja 66:2 står det så här. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar mitt ord. Herren skådar ner till den som är förkrossad och betryckt, som är sönderslagen av Kristi järnspira. Men då skådar han ner för att ge oss liv, frid, frälsning. Till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar mitt ord. Och nästan alla andra svenska eller nordiska översättningar, både äldre och nyare, har fruktar för mitt ord. Fruktar för mitt ord. Och en norsk har är förfärad över mitt ord. Ja, det är en ordet Herren uträttar allt. Det är en ord han slår sönder oss med sin hjärnspira. Men fruktar du aldrig för vad du läser i Bibeln? Ja, men då är frågan om detta har fått ske. Om detta får ske. För den som är betryckt har en förkrossad ande. Det är den som har så stora löften. Inte som att det är något vi ska köpa nåden med eller köpa Guds välbehag på något sätt. Ja, men det är nödvändigt. Herren måste få bryta ner oss för att få upprätta oss i Kristus. Om vi går tillbaka till psalm 2. Tänk, nu inbjuds kungarna och domarna att handla vist. De som Herren gjorde narr av i vers 4. Tänk, sonne Gud. I sin helighet, rättfärdighet och godhet så står han emot syndaren och allt onda. Men han älskar också syndaren. Och vill att varje människa ska bli frälst. Och därför står det. Handla nu visst ni kungar. Låt varna er ni domar på jorden. Tjäna Herren med fruktan. Gläd er med bävan. Ge sonen hyllning, kyss, så att han inte blir vred. Och ni går under på väg. Just snart kan hans vrede upptändas. Och en dag ska också sonens vrede upptändas. Läste jag om det i Uppenbarelseboken 6. Deras, sonens och faderns stora vredes dag har kommit. Vem kan då bestå? Jo, tänk, så slutar på talsalmarna. Saliga är alla som flyr till honom, till sonen. Saliga. Obeskrivligt lyckliga, rika, fria. På allt sätt saliga är alla som flyr till honom. Kungar, domare, alla hedna folk, alla bespottare. Tänk Gud har berättat detta för oss i Jesus Kristus. Och därför är alla saliga som flyr till honom. Har du inte gjort detta, flyr du till honom dagligen, så gör det nu. Skjut inte upp det, gör det nu. Amen.
Fast det är visst att din frälsare